I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En podcast från Aftonbladet.
Allsvenska podden är tillbaka och den här veckan är superkedjan fulltaliga. Vi är fullt manskap, Per Boman och Linn Nordström. Välkomna hit. Och vi går direkt på lite breaking news här. Linn, ditt avslöjande om trippel A till Troja tickade in här nu senast. Det kom ut från Frankrike att allt är klart, han har varit där gjort medical. AIK bekräftade ju förhandlingarna där för någon dag sedan när du skrev om det. Och ja, han går till City Football Group som äger Troja. Och de äger ju väldigt många klubbar i världen, bland annat Manchester City som är flaggskeppet. Troja kommer att spela Ligue 1-fotboll. Vad säger vi om det?
Ja, vad säger du, Linn? Jag måste säga, jag blev ju ändå, alltså jag ser ju absolut vilken råpotential han har, och jag tycker att det är en givetvis en extremt spännande spelare, men jag måste säga att jag blev överraskad att AIK ändå kunde få den summan liksom. Jag förstår att de har mycket pengar, alltså City Football Group, och att de kan vara ganska frikostiga när de så att säga säkrar potential runt om i världen, men jag blev ändå överraskad att det kunde röra sig om sådana summor, och det är ju verkligen en jackpot för AIK.
Nej, det måste vara en av de bästa försäljningarna som AIK har gjort. Det är väl den näst bästa, va? Kristoffer Olsson gick väl för 50 miljoner, men där skulle ju Mittgyllan som skulle ha 12 miljoner.
Just det.
Och det var ju så att, nej, men det här är den näst bästa, får man säga. Det här är ju liksom klockrent. Kommer från akademin, är inte ordinarie. Det är ju liksom en drömförsäljning för AIK. Och sen är det ju så att City Football, alltså tror jag, som de kan ju göra såna här grejer. Det är ju därför vi har sett Jesper Tollinsson gå till Lommel och så där för ganska stora summor, och de här små klubbarna har ju liksom uppbackning av City Football Group. Det är därför de kan betala så här, och de kan ju chansa med att värva talanger. Om vi kollar på Trojas trupp så är det ju en brokig skara unga spelare och gamla spelare från alla världens hörn. Så att det känns som jackpot för AIK. Sen, jag menar, skulle inte han lyckas där så kan de ju slussa vidare han till New York City FC eller något sånt där. Och skulle han lyckas, ja, då ligger ju vägen öppen för större klubbar. Så att det känns som ett bra steg. Han kan ju inte tacka nej till att spela i ligan liksom.
Nej, och som jag förstod det så var han själv väldigt positiv inställd till den här övergången. Det var andra klubbar som fanns som var intresserade också. Men att de la fram en väldigt klar plan för hur de tänkte hans utvecklingsbana. Och sen då såklart att det var en jättebra summa till hans klubb.
De har ju extremt noggrann scouting just i den här liksom City Football Group. Och de har ju liksom, de har ju data hur de går igenom spelare. De har liksom en sån stor utvecklad just den biten, så att de har ju verkligen kartlagt spelarna. Även fast de kan chansa sådär, så har de en väldigt utvecklad scouting-del. Så det ska bli väldigt intressant att följa hans äventyr här. Och för AIK känns som det var för bra för att vara sant, med tanke på hur mycket pengar de behövde och vad de fick liksom.
Ja, förra veckan för AIK var ju otroligt.
Nej, men jag tänkte också att det är klart att alltså, ingen kan ju tvivla på att den här killen har alltså spetskvaliteter som är alltså enorma på en svensk nivå ändå. Men jag menar, han har ju egentligen bara visat alltså han är egentligen till 30% en seniorspelare än och så där. Jag förstår att det är det som gör att man kan få extra mycket pengar, just för att han fortfarande är tonåring, att han bara är 18 år gammal och så, att jag vet att det är den typen av spekulativ verksamhet som är just nu, men det är ändå, jag menar, det här är ju liknande summor som man som Häcken fick för Vålemark och Hammarby fick för Svedberg liksom, som ju givetvis han visar mycket mycket mer, så att på det sättet så är det ju oväntat mycket, men givetvis bra för AIK.
Och att han var skadad också under försäsongen. Och tog ju ett tag för honom liksom att komma igång. Men precis som du säger, Disco, så har de ju räknat på detta i sina analyser och kan ju betala en stor summa om de känner att det här är en spelare som verkligen har så stor potential.
Och jag menar, sen är det ju som fallhöjd för att han spelar om man går till ligan och tror jag. Han kan ju liksom, ja men han kan, i värsta fall så kan han lånas ut igen till AIK om ett år om man skulle misslyckas. Så det är ju ingen liksom dålig grej heller om man är 19 år. Men, och skulle det gå dåligt då, så kan han ju alltid få en rejäl äventyr i klubbarna som de äger. Melbourne City FC, Australien, Montevideo City, tror jag, Lommel, Mumbai City om man skulle vilja, Indien, Girona, Sichancho Junji och Yokohama Marinas eller Palermo.
Ja, men och liksom bara ska inte tjata honom, men det som också gör honom intressant, det är inte bara att han är grym mot den och han har en fin teknik, det är ju hans storlek också. Alltså han är ju, det här kan ju bli en kraftfull fysik av honom också. Inte, alltså jag tror att han kan vara extremt snabb samtidigt som han kan ha en stor power liksom. Så det skulle inte förvåna mig för han blir omskolad till anfallare sen framöver, med tanke på att han har alla möjligheter att bli det också. Eller liksom släpande anfallare, vilket han även har spelat ibland. Så att det finns ju, ja, man kan förstå varför de högg. Mm.
Ja, och sen så när man pratade med den, det var ju till något år sedan när han inte ens hade fått chansen i AIKs A-lag, då var ju många inom AIK som nämnde honom som nästa Isak, även fast det kanske är lite att lägga för mycket press på hans axlar. Så att, nej, det ska bli intressant att följa hans framsteg där. Välkomna pengar för AIK. Och även ska vi säga att AIK har ju cashat in 13, eller kommer ju casha in typ 13 miljoner någonstans däremellan när Alexander Isak gick till Newcastle också, så att det får man säga också var ruskigt bra.
Ja, verkligen.
Och sen är det ju det här med Ajari då som kom ut här, och Expressen avslöjade att han är klar för AZ Alkmaar för 45 miljoner. Men det vet man ju inte. Alltså, när vi har avslöjat grejer, alltså både John Guidetti och Tripper A, så har de ju gått ut och bekräftat bud, och det måste de göra. Mm. Då har de inte gjort det här med Ajari. Så antingen kanske kommer ett bud idag då, eller så, ja, jag vet inte. Jag fick också tips om Alkmaar att det skulle vara på gång och att det skulle vara klart, men jag har inte fått dem bekräftat. Så vi får se vad som händer där. Det kan ju bli att det blir bekräftat när vi spelar in det här.
Ja, men det är det som är speciellt med AIK, när man har spelarövergångar därifrån, att man, även ifall man är väl, alltså, alltid säker på sin sak när man publicerar någonting, så blir det ju alltid som en extra bekräftelse, för att AIK måste ju gå ut och bekräfta det själv också. Så att det blir spännande.
Det är därför jag blir lite fundersam kring
Ajari. Ja, just i det fallet så, jag tycker nästan att Ajari är en mer färdig, bättre spelare här och nu än vad AAA är kanske. Men han är ett år äldre också. Mm. Och det som förvånar är ju just att AZ, att de har de ekonomiska musklerna att lägga på en svensk tonåring. Att just 45 miljoner låter, det låter verkligen saftigt. För att när man pratar med holländska scouter på svenska arenor från klubbar som är under de absolut bästa klubbarna, så här Groningen och alltså de som inte är Ajax eller PSV eller så, eller Feyenoord, då säger de ofta att de inte vill lägga mer än 10, 15, 20, 25 kanske miljoner för en svensk talang. Att de inte har möjlighet att gå bortom det, för att det är för stor risk för dem. Det gjorde mig också så här, det tänkte jag, oj, att om de lyckas få sån summa för honom från den klubben, så låter det ju fantastiskt.
Vad fick de? Paulus Abraham gick ju dit.
Till Feyenoord,
Han gick väl till Groningen.
Ja, precis.
Och de köpte och skrev 20 och 30 i 25, mellan 25 och 30 miljoner. Ja.
Precis.
Och men då var han 18.
Jag kollade på AZ:s senaste värvningar. Deras dyraste i år har gått för 6 miljoner euro. Och det är ju, var en 24-årig etablerad kroat, tror jag det var, från MLS. Ja, skitsamma.
Ja, vi ser.
Vi kollar vad som händer med Ajari. Det vore onekligen spännande att se i AZ i alla fall. Han har ju en liten spelstil, så jag som passar i Holland, kvick, kan göra sin gubbe. Så vi kollar där. Vi får se vad som händer där helt enkelt. I övrigt då så har det hänt mycket kring AIK. De har träffat en tränare, en portugis som heter João Henrique, som har varit här i en vecka. Och där så pågår det dialog med honom. Han har varit här länge, som sagt. Märkligt att han har varit här så länge och att ingenting har hänt, kan man tycka.
Känns som att de var tvungna att vänta in försäljningarna för att se om de har råd med honom.
Ja, men så kanske det är. Och att Jag pratade med Manuel Lindberg och han sa att de hade träffat mellan 10 och 20 namn. Det tror jag inte alls på.
Oj.
Ja, han sa det. 10.
Så speed dating.
Jag bara, 10 och 20. Nej, det tror jag inte. I Storkropp som Marco också kan inte vara så många. Däremot så vill väl styrelsen göra en grundlig liksom genomgång av kandidater och sådär. Men det tror jag måste ju nästan det arbetet, vet jag, var ju påbörjat innan de sparkar Bart. Så det kan inte vara så här att pang, okej. Och Henok kan ju såklart ha sin dispens i 60 dagar totalt, men där har de Peter Wennberg som går in då, han har ju licens och sådär, han har varit med på Europamatcherna. Så vi får se vad som händer där. Spännande i alla fall med AIKs tränarjakt.
Och men vad tror ni om, alltså om det skulle komma in en portugis i AIK, vad ger känslan att få in liksom en utländsk kraft?
Jag skulle tro att det är ett slags sätt i så fall att bryta sig loss från den här
svenska modellen.
Ja, eller AIK-modellen till och med. Att man är så, varit så fokuserade på att man ska ha någon som kan klubben liksom, och vet hur det är att jobba i AIK och så. Att det finns ett behov kanske att bryta rakt av med det då. Som sagt, det lär ju inte vara 10-20 tränare de har träffat, men det lär ju åtminstone vara en handfull som är aktuella. Så att det är ju verkligen ett brott mot traditionen som hade varit spännande, men helt omöjligt att veta om han är rätt namn.
Nej, det känns som en utländsk tränare kan ju gå hur som helst. Mm. Och det, man ska erkänna att man har noll koll på honom. Men däremot så har jag kollat upp lite grann. Han har tränat Cristiano Ronaldo. Han har varit ungdomstränare för länge sedan i Sporting Lissabons ungdomslag. Så jag tror om min information är rätt så har han haft honom som väldigt ung.
Men innan vi släpper, vad tror ni AIK är ute efter då för tränare?
Precis som många andra klubbar, att de vill ha en tränare som...
Spelande tränare.
Ja, precis. En tränare som är bra på att utveckla unga spelare där de sitter väldigt hög prio på det. Och så att de kunna sälja vidare. Och just dels det. Som har internationell erfarenhet, tror jag, de kollar efter nu. Kanske inte att det är prio, men de vill gärna ha det.
Mm.
Sen är det nog kanske svårt att hitta någon sån, men ja. Nej, jag tror, men
kan det bli svårt för Sebo Lustig att få en sån tränare?
Nej, men jag tror att det är svårt för AIK, en klubb som AIK. Jag tror att det är ju intressant att ha den satsningen, men att ha som krav att man ska utmana om guldet i princip varje säsong och samtidigt spela in ännu fler unga spelare än man redan gör. Det är en väldigt svår balansgång att lyckas med det. Så att det blir tufft jobb för den som ska ha både resultat och utveckling, inte bara av spel utan även av fler unga spelare per säsong. Det är en utmaning som heter duga. Men
sen tror jag att jag tar med hänsyn till liksom spelare i truppen att det blir svårt för Sebo Lustig att få en sån tränare. Jag menar, Sebo Lustig har väl kanske max ett år kvar om de förlänger. Så jag tror mer att de tittar långsiktigt och de tittar på liksom vad som är bäst och ta in i framtiden. Och de har ju, jag vet att de har snackat om Daniel Bäckström, de har snackat om Rydström och sådär, men det gör ju alla klubbar.
Mm.
Så att vi får se vad som händer där. Mm. Spännande i alla fall. João Henriques får vi se. Alltså, han var aktuell för Malmö en gång i tiden också, kommer jag ihåg.
Mm.
Det sista Sille då, IFK Göteborg har sålt Kevin Jakob till Århus för 2 miljoner. Om inte han vill förlänga så var de ju tvungen att casha in. Då fick de ju 2 miljoner som kollega Marcus Vulkan skrev här. De har sålt Jallow till Brescia och det känns ju som att i det läget var Göteborg att de behövde göra en del försäljningar. Och det har de gjort nu och har ju en väldigt stabil grund att stå på, tycker jag. Jag tycker man har fått in ett lugn i föreningen med Håkan Mild som klubbdirektör, Micke Stare som tränare och de har något bra att bygga vidare på, även fast de kanske inte kommer topp 3 i år.
Nej. Alltså jag tycker att det är en jag kanske kan säga enorm framgång, men det är en stor framgång om de skulle plocka en femte eller sjätte plats i tabellen. Det hade varit en mycket bra grund på att stå på inför kommande säsong och mycket bättre än vad jag trodde att man skulle, om de levererar både resultatmässigt och prestationsmässigt som de har gjort nu efter sommaren, så är jag mycket imponerad i alla fall.
Ni kommer direkt från
ni
var på derbyt, ni var på Djurgården Elfsborg igår kväll som slutade 2-1 till Djurgården. Ännu en meriterande seger för Djurgården som bara mar på. Linn, vad är din tanke om den här matchen?
Ja, det var ju grinigt. Alltså, det, sen blev jag också lite trött med mig själv som använde det ordet. Eller vad tycker du, Bjorman? Alltså, kan man, det var som att Elfsborgsspelarna också var så här, det var inte så jävla grinigt. Alltså, det var så som en fotbollsmatch ska spelas. Det delades ut rätt mycket gula kort. Det var inget rött kort. Men det var en väldigt det var en intensiv match. Och man märker det när man, jag lajvar den matchen. Och då får man ju, man kan ju inte slappna av en sekund, för det händer saker hela tiden. Och sen så min spaning ifrån den matchen var att jag menar att Djurgården vinner matcher trots att man tänker att de ska vara trötta eller att de ska liksom vara slutkörda efter. Man förstod att det var en rejäl fest efter avancemanget. Det var ju ingenting som någon spelare heller ville sticka under stolen med.
Nej.
Sen var ju då Hjalmar som gjorde mål, sa med att de hade fått 6 dagars ledighet, och det var ju mer än han hade fått på hela sommaren. Så att de var väl också pigga i benen. Men Edvardsen var rätt så blek och gick in och mixade efteråt utan att stanna. Inte för att man, jag försökte stanna honom heller, men han gick. Och då kände jag att när man såg Europamatchen senast, att han kommer till sin rätt mera i sådana matcher när Djurgården inte är så stängda i hur de vill spela. Att när de spelar den här matchen på Cypern så kan han göra lite mer som han vill, för att det blir lite lösare i Djurgårdens system. Det känns som att tränarduon också tillåter det.
Mm.
Men medan som igår då så blev han ganska blek och så här, vågade inte utmana Holmén till exempel, och då frågade jag ju dig då som expert varför springer han inte på här?
Ja, men jag han uttalade sig också i SVT efteråt ju att han
inte fick passningar lagom.
Ja, fick inte passningar som han ville, att han hade fått 3 friläggningar. Så jag tycker han är lite rolig på det sättet. Men det är ju lätt att vara sur och jävlig alltid när det går dåligt liksom, och då kritiserar jag. Kan tycka att det är roligt att Edvardsen har så höga krav på sig själv och laget, att han ganska ofta faktiskt är konkret missnöjd även efter vinster. Jag tycker ändå det tyder ändå på en vilja att göra det ännu bättre liksom. Det finns någonting i det som är intressant. Vad jag funderade på, det var väl att det är ovanligt att se Djurgården tappa strukturen, organisationen, liksom konceptet på det sättet som de gjorde i slutet av matchen. Alltså de möter ju ett Elfsborg som gör en ganska bra insats och har mängder av spelare med hög individuell kvalitet, så givetvis kommer man släppa till en hel del chanser, men att det blev så mycket Hawaii-spel sista halvtimmen, ja, Lagerlöf var ju rakt av förbannad på det efteråt, och det kanske ändå beror på att det är svårt att upprätthålla den, så att säga, mentala anspänningen så mycket, att hela tiden vara på topp vad gäller det liksom, att då kan det väl helt enkelt bli så att även fall benen kan ju inte vara så döda efter att man har haft en hel del vila efter matchen mot Apoelen, de har haft som du sa 5-6 dagar, så kan det vara så att den mentala anspänningen av att hela tiden vara på topp gör att man har svårt att upprätthålla den här nödvändiga organisationen under en hel match, så att det blev lite för spännande mot slutet, absolut, men de vinner ju och det är imponerande.
Men de var ju inte på topp mot Apoel heller, alltså i bortamöte var det ju också osäkert och osäkra ingripande från både försvar och ifrån målvakt.
Men jag tror att det beror mycket på att de var lite svajiga där i, nu känns som vi är för negativa när Djurgården bara hänger på, men jag menar Isak Hiens, att han försvann, det är klart att det är en ordinarie mittback som spelar hela tiden, och så ska de in med Marcus Danielsson som erkänner själv att han är lite ringrostig, det är klart att det blir lite, då kan det ju bli lite ringrostigt sådär på slutet, men
jag tror faktiskt på sikt att mittbackspar kommer bli bättre nu, det låter ju kanske, så jag vet ju att Isak Hiens har förtjänat exakt alla lovord han har fått för att han har varit fantastisk, men Marcus Danielsson har en fortsatt problem med passningsspelet, men han var jävligt bra rent defensivt nu mot Elfsborg. Oh, okay. Och det var Ekdal återigen också, så jag tror faktiskt att som mittbackspar betraktat så tror jag att det kan bli minst lika bra eller bättre med Danielsson och Ekdal under hösten faktiskt.
Mm. Om vi går till derbyt då, så var du och jag där, Boman, och det kändes som AIK hade inte kunnat fått en bättre start än när de får John Guidetti som gör mål framför Norra Stå efter en minut typ, men de kunde liksom inte ta tillvara på det där momentumet. De föll tillbaka, tog ledningen en gång till, men det blev 2-2. Jag trodde att Hammarby skulle rinna iväg när de kvitterade tätt, det kändes som nu kommer AIK vara trött och nu kommer Hammarby köra på, men så slarvar de där i inledningen av andra halvlek också, och det blev AIK gjorde 2-1 och sen blev det 2-2. Får vi säga att det är ganska rättvist resultat. säger du om derbyt?
Jag tycker väl ändå att Bayern är totalt sett något bättre än vad AIK är i matchen. Alltså Hammarby är av naturliga skälet mycket mer med färdigt lag, med sammansatt lag. Kan styra matcherna mer på egna villkor än vad det här brandskattade AIK kan göra. Som AIK hade ju kommit in i derbyt med alltså extremt dåliga förutsättningar med sjukdomar, skador, rostiga spelare.
Det var matförgiftning på Nabil Bahoui. Precis. Det var Ayari som gick sönder, eller ljumsken, precis. Mm. Och sen hade de bara fått gå på träningen för att de var så slitna. Så,
ja, och Milosevic borta sen tidigare.
Ja, och liksom, ja.
Det är andra matförgiftningen i AIK.
Ja, vad äter de där på Karlberg?
Nej, men han berättade efteråt, Nabil Bahoui, att han hade ätit hemma. Okay. Så att det var inte någonting med laget. Men alltså, jag menar bara att det är på ett sätt är det helt imponerande, och givetvis så att AIK lyckas... De får liksom kämpa för sina liv och tömma tanken totalt för att hålla jämna steg med Bayern i den här matchen, anser jag. Medan Hammarby gör inte en av sina bästa matcher den här säsongen, men jag tycker ändå att de har en sån trygghet i sitt spel som imponerar. Och alla, jag menar, vi gav 5 plus till Darijan Bojanic som ju var...
Ja, men han ska förstås.
Han var överlägsen liksom på planen, och jag menar att jag tyckte inte att AIKs mittfält, de försökte ju köra man-man där under delen av matchen mot Hammarbys, alltså AIKs tre innefältare försökte köra man-man mot Hammarbys tre innefältare, och jag tycker att Hammarby i stora perioder av matchen lyckades spela sig ur det ganska så bekvämt. Sen så finns ju den här segheten, liksom den här motståndskraften i AIK som gör att de ganska ofta ändå får med sig ett resultat, och det ska de ha cred för, att de ändå lyckas jämna ut matchbilden i perioder på ett bra sätt, och även, jag menar, har ju faktiskt några möjligheter att skapa ett tryck för att gå för seger till och med mot slutet. Men det är klart att jag blev spelmässigt ganska rejält mycket mer imponerad av Hammarby än AIK.
Är ni överraskade över hur viktig Berisha har blivit i Hammarby under på så kort tid?
Nej, jag tyckte han var helt osynlig, men alltså han gör ju sina, vad heter det? Han gör ju sina
mål.
Ja, precis, och det var det som var så imponerande. Jag sa det till Bank att man knappt hade rört bollen när han gjorde det där målet. Sen kom jag är inte förvånad över att han är så viktig. De betalade mycket pengar och sådär, men han...
Hur mycket pengar var det?
De betalade ju 15 miljoner för honom, och sen fick han väl 10 miljoner i sign-on, tror jag. Så det var alltså Hammarbys dyraste värvning någonsin, måste det ha varit, absolut. Så att, men man visste ju vad man fick också. Han har ju vann skytteligan i förra året av Östin mål.
Men jag pratade också med Bank om det. Jag tycker kanske att han var lite
bättre
mer...
än vad jag sa.
Ja, alltså, men Bank höll med dig också om det. Men jag tycker nog ändå att han under hela matchen gör liksom... Det är svåra enkelt på något sätt. Han är otaliga tillfällen som han bröstar ner. Han får en ganska svår boll som han försöker brösta ner till lagkamrat som kommer. Ja. Alltså, jag tycker han gör det targetspelet bra. Och jag pratade med Nahi Besara och Darijan Bojanic inför derbyt, som liksom hyllar ändå hans rena, enkla, tydliga targetspel som center. Liksom. Mm. Att han är flexibel, han kan gå i djupled, han kan möta. Han gör inte det svårt för sig, men att han har någon slags renhet över sig i sitt spel. Jag tycker, visst, han lyckas inte med allt, men han har ju faktiskt Lustig och Sotte bakom sig. Det är ju inte två enkla mittbackar och stångas med ändå. Så jag tycker faktiskt att han var ganska bra i spelet också. Och sen får man ju bara applådera den nedtagningen på Bojanic fantastiska djupledsboll, att bara suga ner den och sen avsluta så säkert. Det var ju verkligen en aktion värdig en klassanfallare.
Vi lämnar derby med att säga att Berisha var delaktig i spelet och totalt osynlig. Och så går vi på Malmö-Kalmar 0-1, och där känns det om att Malmö fortsätter att gå kräftgång, får man ändå säga, med tanke på kraven som var på dem. En jättemissräkning, och vilken fjäder i hatten för Henrik Rydström som tar ännu en skarp mot klubben som har ryktats till ett par gånger nu. Vad är det som händer med Malmö?
Mm. Jag är inte överraskad att Kalmar gör en bra insats.
Nej,
det är inte. Det är förstås inte du heller. Men jag menar bara, det är liksom, det gör de ofta liksom. Men jag trodde inte att Malmö skulle falla igenom på det sättet som de ut. Jag faktiskt trodde väldigt länge att de faktiskt skulle vinna SM-guld trots alla problem de har haft under säsongen.
Har du räknat bort det nu?
Ja, nu har jag absolut gjort det.
Ja, de är 10 poäng efter nu. Mm.
Men det är bara det att efter den nysatsningen under sommaren med när de fick in nödvändig speed, fick in en energi i truppen, och de har ju dessutom haft säsongens enklaste spelschema nu. De har haft den här perioden under sommaren med, säg, en 7-8-9 match i rad där de har varit tydliga favoriter och egentligen aldrig mött ett storlag då. Utan det här var liksom perioden de skulle äta upp avståndet och till och med gå upp i en tydlig serieledning, anser jag då. Och ja, de har ju haft material verkligen till att lyckas med det. Borde lyckas med det, så det är ju inget annat än ett... ett stort, stort fiasko och ett enormt misslyckande är att Malmö inte i närheten ens av utmanat om guldet och nu till och med får svårigheter att ta en Europaplats. Men jag kan inte heller sätta riktigt fingret på vad som är problemet. Jag menar, jag har stor respekt för Andreas Georgsson som fotbollskännare, både som i rollen som sportchef men också som hans liksom förståelse för fotboll då i en roll som tränare. Jag kan inte sätta fingret på riktigt varför inte Malmö fungerar, varför de inte kan göra två matcher i rad i Allsvenskan som är positiva med bra insatser.
Jag står fast vid det jag sa förra säsongen om att varför inte trodde de vinner SM. Har man vunnit två år i rad, man har gått i Champions Leagues gruppspel, stommen av de gamla spelarna är kvar, det kommer en viss mättnad i laget. Jag tror att den kan, oavsett om det är en ny tränare eller en ny satsning eller man sparkar tränaren, så tror jag att om man har vunnit så mycket som Malmö har gjort, så kommer det komma generationsskifte, och dels så kommer det komma liksom en mättnadstjänst om man behåller den här stommen av de äldre spelarna.
Tror inte heller det spelar så stor roll, alltså hur erfarna spelarna än är eller hur mycket man har vunnit, för att om man får en sån kämpig start som Malmö fick också med så mycket skador.
Och
att det sipprar ju in en osäkerhet som är svår att bli av med också. Men att Malmö-spelarna räknar bort sig själva ifrån guldet tycker jag också... Ja, men säg någonting om deras säsong. Då har de ju, det känns som att de gav upp för en stund sedan.
Men då ska man säga att Malmö har ingen dålig säsong bakom sig. De är ju 10 poäng efter Allsvenskan. Det är ju ett fiasko i sig. Man har gått i gruppspel i Europa och man har vunnit cupen.
Nej, men går Malmö till gruppspel i Europa, då kan man acceptera liksom att de inte vinner Allsvenskan, men man kan kräva att de kommer topp tre varje år, definitivt. Absolut. Gör de inte det så är det ju...
Men är Henrik Rydström typ klar för Malmö, eller?
Nej.
Absolut.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Däremot, det är ju faktiskt intressant att se på tabellen. Man tycker att Göteborg då, som var så utskälld av många experter innan säsongen och kanske i början av säsongen också, de är alltså en poäng efter Malmö, de är sexa med 33 poäng. Men sen då, det är mer imponerande. Men man måste ändå ge en eloge till Andreas Brännström också. Mjällby har alltså 31 poäng, de är 2 poäng efter Kalmar, Göteborg och 3 poäng efter Malmö. Så att Brännström är ju absolut en kandidat i årets tränare, så här långt, tycker jag.
Ja, jag håller med, och det är ju jag visste inte att han hade det. Inför säsongen så var jag ju rätt orolig kring Mjällby. De har tappat så många spelare, stora del av startelvan, och jag hade en uppfattning efter det jag sett honom göra i Söder, att han skulle spela en annan, att han egentligen ville spela en annan fotboll än vad Mjällby traditionellt har gjort. Men då sa han ju tydligt att han skulle anpassa sig till Mjällby, och då var jag en av dem som var lite fundersam kring om att hans styrkor som tränare kanske skulle försvinna då. Men det, så var det ju definitivt inte, utan han har ju vidareutvecklat det som Torsten som gjorde så bra förra hösten i Mjällby, och det som Lantz har gjort tidigare, och har visat att man kan spela en, vad ska vi kalla det, en intressant shape-fotboll som är ibland låg men samtidigt aggressiv. Jag menar, det är ett vidrigt lag att möta Mjällby, samtidigt som de har en del kompetens även offensivt. Men jag menar, de gör ju extremt mycket av lite offensivt och har gjort det hela säsongen, och det fortsätter man göra det hela tiden, så måste ju det tyda på en liksom en systematik, att man gör rätt saker. Det är ju inte slump eller tur då, utan det är ju att de är väldigt skickliga, helt enkelt.
Och att de klarar sig så länge utan Jakob Bergström, de ändå blir var med så viktig spelare så tidigt på säsongen, men ändå har klarat sig så extremt bra.
Ja, och konsekvent hela året också, varit den klubben som har spelat med flest tonåringar också. Jag tänker med Rosengren, Noah Persson och Silas då, som ju är alla då tonåringar, och det gör ju också det. ja, det vågar ju inte de andra klubbarna göra, att satsa så mycket på tonåringar. Det snackas ju lite mer om andra klubbars ungdomar, men det är ju egentligen Mjällby som har haft enda laget som har haft tonåringar som har varit så att säga givna och väldigt viktiga delar av starten.
Nu kommer jag inte ihåg exakt resultatet där, men Djurgården tappade poäng tidigt mot Mjällby på säsongen, och det är också väldigt viktigt för dem att få in den skräcken som det måste infinna sig i motståndarna när man kommer till Strandvallen, att det ska vara, att det är jobbigt att spela där och att man är svårt att ta poäng.
Exakt. Vi kan ju inte ha ett poddavsnitt utan att nämna Häcken också. De har ju, vi har ju pratat om dem väldigt mycket den här säsongen, och de fortsätter att köra över allt som kommer deras väg. 4-1 mot Värnamo, va? Och Jeremejeff fortsätter att ösa in mål. Jag tror han ångrar sig nu att han lovade att stanna Häcken säsongen ut, för det vore helt sjukt om inte han hade fått något bud utomlands. Det är sanslöst. Alltså.
Ja, jag kollade på matchen och det som verkligen drabbar mig med starkast liksom kraft, det är ju alltså mängden chanser och lägen som Häcken skapar mot Värnamo, är fan i mig otroligt alltså.
Det drabbar dig.
Ja, det är nej, men jag menar det är alltså de har ett XG på 4,5.
Ja, det är.
Vilket, men de gör ju 4 mål, men normalt sett så är XG liksom ofta lägre än antalet mål man gör liksom, utan och att alltså det är så mycket chanser. De skulle kunna ha gjort 8 mål liksom.
Ja.
Och det är ju alla, det är inte, jag är inte ensam om det, men med inne i fältet med bröderna Gustafsson och den underbara Rygaard är magiskt att titta på. Och det andra som jag verkligen tänkte på, det är ju att även reservspelarna i Häcken, alltså jag menar, det är ju uppenbart för alla att Jeremejeff, inne i mittfältet och Hovland liksom är de viktigaste spelarna i det här laget, men jag upplever även att alla andra också levererar liksom överprestation hela tiden, till och med de reservspelarna som kommer in nu. Vi tar den här jävla Sadik liksom, som har spelat extremt lite under året. Jag tror han har gjort 4 mål på 289 minuter. Det är ganska bra snitt.
Här får man säga.
Nu visst, det blev väl två mot Degerfors och 2 mot Värnamo, om jag minns rätt. Men jag menar, gå in och vara så klinisk i det läget. Fridriksson, reservytterbacken som den stora lunsen liksom, är inte den mest eleganta ytterbacken på jorden, liksom skogshuggarstil lite, men gå in och är vass nu mot Värnamo med framspelningar och ser rejäl och bra ut. Brattberg i målet, släpper visserligen in ett mål mot slutet, men gör också det bra för Värnamo, tillåts ju skapa en hel del chanser. Det blir ju så när man är så extremt offensiva som Häcken är, så måste man ju tillåta att det också ett bra lag som Värnamo skapar en del. Men säg att Häcken skapar 20 bra lägen och Värnamo skapar kanske 5 bra lägen, då är det givetvis värt det. Så väldigt imponerad av Häcken.
Ja, de leder också med 3 poäng för Djurgården, och det är imponerande med tanke på den superformen som Djurgården har. Så det säger väl allt om Häckens succé den här säsongen.
Kommer de hålla?
Ja, jag har börjat omfamna den synen på det. Jag tror absolut.
Det är lätt att göra det med 10 omgångar kvar och leda med 3 poäng.
Ja, exakt. Jo, jag vet det. Men man har ju ändå liksom traditionen och så med sig i det. Att det är svårt att helt vänja sig vid tanken. Men jag ställer in mig på att Häcken vinner guld.
Det är tungt för Linn som har tippat Häcken 2 eller 3 år i rad, och så nu 3 år och så nu.
Och jag har verkligen trott på det. De här har varit så här, corona, det är ingen publik.
Och det var så här, nu kan jag inte tippa dem igen.
Nej, för det är nästan boom. Pinsamt.
Men det är klart att man ska säga, de har ju ett tufft avslutande schema. Alltså, men de har ju
Djurgården också.
Ja, så är det. Ja. Men det är bara att Häcken avslutar verkligen med tuffa matcher sista 5, tror jag det.
Okay.
Men går de in med, säg att de får upp en buffert nu och kanske går in med en, har de en 6-poängsledning inför sista 5 matcherna någonting, då tror jag de tar det, om man kan säga något sånt.
Hur många procent ger du Hammarby då?
Jag kan inte säga procent så, men det är klart att jag tror bara att det är Häcken, Djurgården eller Hammarby som kan vinna givetvis, och Hammarby har ju också givetvis goda chanser, men Häcken ser jag ju som stora favoriter.
Det omfamnar du.
Ja. Vi ska ta bara kort här, vi ska inte gå igenom alla matcher, men imponerande av Blåvitt, vinner 2-1 igen som vi har varit inne på. Mjällby också, Andreas Brännström. Norrköpings haveri fortsätter, 1-1 i 97 mot Varberg, tappar de. Det är sanslöst hur den här klubben har
kunnat... De möter Hammarby med nu på måndag.
Precis, det är sanslöst hur den klubben har gått på dekis så efter efter ja, Hunds uttåg och Norlings intåg får man väl säga. Och ja, nej, märkligt att det kan se ut som det gör i Norrköping med tanke på hur välmående klubben är ekonomiskt och hur många bra spelare finns i truppen och hur mycket de har liksom satsats, får man ändå säga. Degerfors tog en tung seger mot Sundsvall. Sundsvall i fritt fall. Det ska väl till ett smärre mirakel för att de ska hänga sig kvar. Degerfors får, tycker jag, få till med de här nyförvärven Omar Faraj och Lagerbjälke, klockrena värvningar som gör att jag tror att de kommer och klara minst kval i alla fall. Det var det om den omgången. Nu ska vi gå på lite roliga spaningar här som jag har gjort. Mm. Och då börjar vi med debatten om supporterkulturen. För det var ju väldigt tråkiga scener först. Som vi såg, eller först sist på derbyt här, när det blev slagsmål och vevning i några minuter. De kastade bengaler och jag tyckte det var... man är ju avtrubbad när man har jobbat med det här så länge. Så man, det där, om man ska vara helt ärlig, så det, man liksom, ja, men nu händer det igen. Det är liksom inte som man, man tycker att det är oj, katastrof. Liksom. Men det är ju såklart att det händer. Och det är ju familjer och barn som blir drabbade av det här. Men däremot så blev man ju lite beklämd. Man fick nästan så här obehagskänsla när man såg, för Discovery hade lagt ut så här klipp. Då ser man alltså en pappa som ska gå in, alltså han måste ju vara 40-50, som ska gå in och veva. Och hans son står liksom och håller honom tillbaka. För nej, men pappa, går inte här, vi måste gå tillbaka. Och pappan bara, liksom, nej, men lugna liksom. Det var sjukt att se. Och det är klart att det är ju trist att det händer igen. Men det är väl inte första och sista gången. Däremot så såg jag en debatt, man ska inte skratta åt det här, men just debatten var lite rolig, mellan Thomas Wilbacher, som tycker väldigt mycket om som person, han är grym, och så Robert Laudock, som också är en väldigt bra person. Men det blev lite Jerry Springer över det hela när de satt och debatterade i Efter Fem. Det var Laul satt i någon grön, så tycker som han Vägverket täckjacka, och Wilbacher satt i bilen. Och jag är väl någonstans mitt emellan dem sådär, och jag håller väl inte med någon av dem helt.
Var det Anna Bolin som höll?
Ja, det var Anna Bolin som höll. Och det blev lite Jerry Springer om det. Och ja, de hade väl inte, det var väl inte någon liksom, ja, de är ju såklart motpoler i det här hela supporterkulturen och ja, slagsmål på läktarna och sådär. Vad säger du, Boman, när du såg debatten?
Ja, jag håller ju, måste säga att jag håller med Laul i det här fallet. Ja, men jag tänkt mycket på hela den här frågan, och förr sa man ju saker som typ, låt dem slåss med varandra så länge det inte är inne på arenan liksom. De får köra i en grusgrop, låt det vara liksom. Och ja, det är väl svårt att stoppa den typen av fighter liksom. Men nu finns alltså någon typ av linje i debatten som handlar om att man måste acceptera eller förstå att passionen på läktarna ibland kan mynna ut i även slagsmål på läktarna. För det första så tror inte jag att det är sant, utan jag tror att det kan vara röjigt, hetskt och stökigt utan att folk faktiskt spöar varandra. Mm. Och för det andra så tycker jag att man då också tappar liksom ett offerperspektiv. För jag menar, det hamnar ju, som du säger, så kallat vanligt folk också emellan på den här sittplatsläktaren. Det är barn och det är vuxna och det är gamla som inte har bett om det där som hamnar mitt i. Och det, jag menar, det kastades 10-15 gånger bengaler fram och tillbaka där. Och det var liksom ganska rejält våld som många, tror jag, tycker är jävligt obehagligt, som många blir rädda för, och folk kan också i värsta fall bli skadade, och det tycker inte jag man kan liksom vifta bort. Så jag tycker inte att man kan egentligen acceptera eller nyansera våld inne på fotbollsarenan. Och,
ja, det tycker inte jag heller.
Nej, ja, exakt. Men om man säger så här, jag gillar inte våld, men du måste acceptera att det kan bli våld och stök på läktaren om du vill ha en levande supportkultur. Annars hör du inte hemma här liksom. För jag upplever att det finns en sån liten strömning. Och har man står man för det, så tycker jag att man tar en ganska sekteristisk och faktiskt elitistisk position. Att man som typ minoritet dikterar hur det ska vara att gå på fotboll i Sverige. Jag tror att de som uppskattar, att, eller inte uppskattar, men de som köper att det kan finnas ett våldsinslag ibland för att det är en del av en större kultur. Jag tror att man underskattar vilken splittrande effekt det kan få på supportkollektivet som helhet. Och jag tror att det är ett stort misstag att liksom inkludera våldsanvändare som ett legitimt exempel på vad ett supporterskap kan vara. För att jag tror att det är en ganska liten grupp som tycker det egentligen. Mm. Så att, jag måste säga att jag blev illa berörd när det var ett sånt stort slagsmål inne på arenan.
Ja, och det, när det var Svenska Cupen-finalen så var det ju också bengalkastning och att de stormade planen efteråt. Men då var det som att polisen kunde stänga ner det snabbt, att man var mer... Eller är det klart att de var förberedning för den här matchen, att det är en högriskmatch på alla sätt och vis. Men hur uppfattade ni det på plats kring hur polisen agerade?
Nej, men det var väl ganska snabbt. Man förstår att de inte kan bara springa dit när det är sådär, men jag tyckte det väl sköttes hyfsat bra i alla fall. Men det jag skulle säga, det är min största take på det hela, det är att fotbollen ska vara till för alla. Och även liksom min mamma och pappa är supportrar lika mycket som den här hardcore-supporten som står på Norra Stå är supportrar. Och alltså familjen i Brabarba är också supportrar. Och jag menar att om det finns supportrar som slåss på läktaren som gör att barnfamiljer och andra supportrar inte går på fotboll för att de inte vill gå för att det kan bli slagsmål, då är man helt fel ute. Då exkluderar man från fotboll. Fotboll ska vara till för alla. Så är det. Det är min take på det hela. Vi kommer få återkomma till den här frågan, tror jag, flera gånger. För jag tror, som sagt, det är inte sista gången vi har den här debatten. Det är inte sista gången det kommer vara stök på läktaren.
Vad sa spelarna om det då, bara snabbt efter matchen?
Nej, men John Guidetti var väl ganska bestämd och sa att jag vill inte att mina barn ser det här, liksom. Och så var det väl.
Ja, nej, det men var de, väl det man hamnar ju i en knepig situation som spelare. För man vill ju i grunden inte fördöma dem som stöttar klubben och som alltid, nästan alltid innebär ett bra support liksom för spelarna. Men folk var väl tydliga med att det var jäkligt bra och kul stämning under 90 minuter under matchen. Bra tid från 45 000. Enormt kul med den folkfesten, men att det inte är okej att slåss på arenan var väl det som jag upplevde var spelarnas.
Ja, alltså Emanuel Lindberg, vd för AIK, sa ju också liksom att det var totalt oacceptabelt, och det är väl en åsikt som han har. Nu ska vi gå till en lite lättare spaning här. Det var en tung spaning det där. Bosse Anderssons Gant-skjorta, blå. Hur många har han egentligen? Jag har sett han i Discovery med en blå. Jag har sett han i Discovery med en ljus Gant-skjorta. Jag såg han på något klipp som Oscar Månsson la ut för något redaktionsmöte på Fotboll Stockholm när han kom för musikcykel. Han har också Gant-skjorta. Han måste ju vara sponsrad av Gant. Om inte annat så borde de alltså sponsra han nu, med tanke på hur bra reklam han har gjort. Han har varit med och i vår direktsändning från Cypern, eller från Cypern, då hade han också Gant-skjorta. Så att vi måste reda ut det där. Alltså det är ju en fin skjorta han har, men vi måste reda ut hur många Gant-skjortor har han. Och ja,
man undrar ju med ifall de köps i samma nyans, ja, men sen att de tvättas till att bli en, för att han köper dem antagligen då i mörk denim. Ja. Det känns som utgångspunkten. Ja. Och sen så kanske de då genom åren
blir ljus denim.
Exakt, och det är ju smart att köpa någonting i denim, för man vet ju inte heller vilken slitning det, alltså jeansen ska ha.
Exakt.
Så att det, men det känns väl som att
det här måste vi reda ut.
Ja, men det känns som att Bosse ändå har en rätt så bra klädbudget.
Ja, det känns det.
Ja, jag har haft samma kläder sedan typ högstadiet, så att jag är fel person att fråga om mode.
Du har ju köpt ny keps nu, sitter de här inne. Ja.
Och inga shorts.
Nu för kallt. Turistkepsen.
Tredje spaningen, det är ju att Malmö FF har ju varit i Europa-gruppspel och Champions League väldigt ofta de här senaste åren. De har cashat in väldigt mycket pengar. Drar en parallell till, men de värvar ju fortfarande inte spelare för, säg, 20 miljoner eller 10 eller 15 miljoner. Det hör ju absolut inte till vanlighet att man betalar den form av övergångssummar. Utan här är det mer att man värvar in Kiese Thelin, som kommer som bossman efter att bryta kontrakt, ger honom 18 miljoner i sign-on, och sen, ja, Boja Turay, samma sak där, bryter kontrakt, får en stor sign-on och sådär. Så det är väldigt sällsynt att Malmö och framförallt andra klubbar också, Hammarby som vi var inne på, Berisha för 15 miljoner, värva klubbar för över 10-15 miljoner. Det är extremt sällsynt. Lite annat mot Bodø Glimt som har varit i Europaspel en eller två gånger samtidigt. I den här säsongen, alltså inför nu, har de värvat Albert Grönbäck för 35 miljoner kronor och Patrik Berg från Lans för 45 miljoner kronor. Alltså nästan 80 miljoner har de värvat i övergångssumma på två spelare. Så det är lite skillnad.
Ja, det är verkligen
i cashen i Norge och i Sverige fortfarande.
Ja, men det är verkligen att spänna bågen också ju, som ändå trots allt är de fortfarande på något plan en utmanarklubb liksom. Så att det hänger ju mycket då på att man har valt rätt spelare, men de har ju varit sensationellt bra på att scouta tidigare, så att om det är någon klubb man ändå får lita på att de väljer rätt namn, så är det ju Bodø Glimt. Men det är ju en stor risk man tar, men ja, det är ju underhållande att se att de vågar satsa högt.
Och det gör man också efter att ha missat Champions League gruppspel efter förlängning och ska spela i Europa League. Så att där liksom var det inte ja, avgör om de skulle gå till Champions League. Det är bra mycket mer pengar. Ja, med den spaningen, om inte har något annat, så avslutar vi där. Och har vi något mer?
Jag har en liten spaning.
Ja, men bra. Kör.
En Jimmy Tillin-spaning.
Ja.
Att vi måste ändå... Det är 11 matcher utan seger.
Ja.
Och att det är... ja, men att det finns en vilja hos ganska många att omfamna att Jimmy Tillin ska vara kvar i Elfsborg, och vad ni tycker om det.
Nej, det här har jag sagt i flera poddavsnitt nu, att hade jag varit Stefan Andreasson, som jag vet avgudar Jimmy Tillin, så hade jag sparkat Jimmy Tillin för ett år sedan.
Det
har jag sagt hela tiden.
Ja, men jag tror att det är omöjligt då, som du säger, för Stefan Andreasson att ta ett beslut med att yxa Tillin. Han har ju byggt upp så otroligt mycket cred och så kring att Elfsborg är en förening som arbetar långsiktigt, att vi tar inga snabba, spontana beslut beroende på, så att säga, tillfälliga motgångar, om man ska kalla det tillfälliga när man har så lång svit i rad, och att vi agerar på med en större plan liksom. Så jag tror att, som du säger, att han kommer inte göra det. Och jag tycker han svarade ganska bra igår, Jimmy Tillin, efter förlusten mot Djurgården, att liksom man såg ändå att det börjar bli på allvar nu. Man hörde det på hans röst och på hans resonemang, att det här, ja, han sa att vi måste helt enkelt få en bra avslutning nu. Alltså att det går inte att hänvisa till så att säga, en utvecklingsperiod eller så längre kanske, utan att man måste också bättra på resultaten under hösten, och det tycker jag ändå var rimligt. Så att, jag kan köpa att han... åtminstone får säsongen ut i alla fall.
Men litar du på spelarna som sa till oss igår, Per, att spelartruppen har förtroende för honom?
Jag tror inte att hela spelartruppen har det. Jag tror att det är många spelare som vill få till en förändring.
Ja,
Däremot tror jag inte kanske den majoriteten.
Exakt.
Många vill ha till en förändring. Det har ju varit missnöje, ska jag säga, också tidigare med Jimmy Tillin för 2-3 år sedan. Där han liksom, där spelarna, vet, de äldre spelarna fick gå ner. Han kör det här med periodisering.
Mm.
Och du vet att flera spelare liksom gick någon tjuvträna i gymmet för att de tyckte att det var för lite träning och sådär. Så att, ja, det har väl gått i perioder där. Men nu känns det som de har en... Alltså jag tror mer att de unga spelarna, Elfsborg är liksom väldigt byggt på unga spelare. Och de tror jag har en annan approach till hans tränarstil än vad till exempel Kevin Sture-Ellegård hade. Kanske än vad Samuel Holmén hade och sånt där som var tidigare. Så jag tror att på det viset, hade det varit en mer rutinerad spelartrupp, så tror jag kanske att han hade fått mer press på sig och liksom att, eller Andreasson hade fått mer press på sig att sparka honom än vad jag tror det är nu.
Och, men som jag säger, det var tydligt, jag tycker alltså att de har underpresterat grovt givet vilken trupp de har. Alltså Elfsborg har en väldigt bra trupp den säsongen med få svagheter och dessutom, så att säga, bra uppsättningsspelare på nästan dubbel uppsättningsspelare på många positioner i startelvan. Så att han har absolut underpresterat grovt, men jag tror också att det finns en stor möjlighet för Jimmy Tillin att nästa år komma 3 eller 4 igen liksom. Så att jag kan förstå att man ändå avvaktar innan man tar bort honom.
Ja, men Elfsborg är inte kända för att sparka tränare heller, och inte kända för att ta drastiska beslut. Linns spaning om Jimmy Tillin blir det sista i den här podden. Vi är tillbaka nästa vecka med ett fullspäckat avsnitt. Tack för idag.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.